Här kommer ett program från Radio Malmbäck. Det är Höglandets närradio i Nässjö, P5 på 103,9 MHz. Jag heter Folkesen. Programmet redigeras av Ann-Marie Andersson. Det innehåller bland annat en intervju av en som har flyttat till Malmbäck och från boken Kristus på judarnas gata av Rickard Wurmbrandt. Något om en sommarsalm. Nattskärran är en märklig fågel. Den tillhör de så kallade skärfåglarna. Denna gruppen har flera blåkråkor, kungsfiskare, härfågel och tomsvala ingår i den gruppen. Nattskärran är en lika utpräglad nattfågel som någonsin ugglorna, skriver Folke Rösjö i sin bok Svenska fåglar. Att lära känna hennes liv och vanor är inte lätt. För egen del, skriver Rösjö, måste jag ärligt erkänna att jag äger stora personliga erfarenheter av nattskärvan. Jag har hört hennes spinnande många gånger i skogen. Jag har påträffat henne hopkruppen med slutna ögon och tätt tryckt mot en trädgren i dess längdriktning. Och jag har varit vittne till hennes panisflykt. Och jag har varit nära att trampa sönder hennes ägg. Men det är också ungefär allt. Detaljerna skriver han bland annat. Det är särskilt på försommaren man får höra det bekanta surrandet som låter alldeles som en spinnrock. För folk av idag får man kanske lämpligen vända på saken och säga att en spinnrock låter som nattskärrans bekanta surrande. Det är hennes sång. Det är en egendomlig upplevelse att avlyssna en nattskärras serenad. Inte minst därför att den har en häpnadsväckande förmåga att hålla på länge utan avbrott. I bästa fall upp till 5 och 6 minuter i taget. Och Erik Rosenberg skriver i sin bok Fåglar i Sverige bland annat att en vanlig syn vid denna tid på året är att se henne sittande på landsvägarna. Det skymtar något svart ett stycke framåt som man först tar för hästspillning innan det plötsligt far upp i luften. I strålkastarljus lyser nattskärrans öga som en eldgnista, enkel röd, i motsats till kattens och rävens gula dubbelljus. Och ugglornas ögon reflekterar inte. Och trots stoppsignalen blir många skärror överkörda. Så många att man kan befara artens undergång. Om sommarnätterna i skogen har fågeln under tidernas lopp skrämt många vandrare. Hanen låter höra ett vittljudande, knarrande och spinnande. Jag själv har jag växt upp nära skogen och fått tillfälle att höra nattskärran sen kväll eller på natten. Vi lyssnar till hennes läte. Nu något kort om MAF, M-A-F, som betyder Mission Aviation Fellowship, eller på svenska Missionsflyg sällskapet. I deras senaste utskick, magasin 2026, nummer 2, kan man läsa att 2025 var det över 120 000 människor som fick hjälp genom en flygning. Och att ett flygplan kunde lyfta eller landa var sjätte minut. Och grunden till det här sällskapet Mission Aviation Fellowship, det grundades av kristna krigspiloter strax efter andra världskriget. Deras vision var att använda flygplan för att sprida fred istället för krig. Och sedan dess har MAF drivits av samma önskan. Att rädda liv, skapa fred och visa omsorg och kärlek till några av världens mest utsatta människor. Och 2025 kan man läsa att det gjordes 44 400 flygningar. I samma magasin kan man läsa om att man har börjat använda drönare. När en klinik i ett avlägset område står utan mediciner kan varje timme vara avgörande. MAF har länge flugit in hjälp. Men vad händer där flygplan inte kan landa? Nu kan drönare bli nästa steg. Det kan leverera livsviktiga livsförnödenheter direkt till platser som tidigare varit otillgängliga. För små samhällen kan det betyda snabbare hjälp och färre svåra val. Det handlar om att använda rätt verktyg på rätt uppdrag, säger Dave Waterman på MAF. Och drönare ersätter inte flygplanen, men kompletterar den. Och målet är enkelt, att hjälpen når hela vägen fram. Att fler människor får uppleva hopp när de behöver det som mest.
Jag är hemma hos en lärare.
Jag heter Adam Jonsson. Jag kommer från Ödestuge från början. Jag flyttade dit 1985. Så till 5 års ålder så var jag uppvuxen i Jönköping, Gröna gatan. Men sen 1985 så flyttade jag ut till Haborarp heter det, i en liten bit utanför Ödestuge. Emellan flygfältet och Hoksjön. Ja, och där är jag uppväxt. Men min mamma, som hon var från Finland, och pappa han var från Sverige men från Värmland. Så att det var en skön blandning. Och pappa han jobbade som taxichaufför. Han hade egen firma från början och körde taxi, en Volvo 245 kommer jag ihåg han hade. En mörkblå. Och mamma hon var hemmafru på den tiden. Som tar hand om oss barn. Det var ju lite speciellt att växa upp så isolerat som vi gjorde. Det var ju huset som, ja det låg ju själv ensamt där ute på i Haborp då. Det var enda som fanns, det var ju en åker framför och en skog bakom. Och så var det en ladugård. Men den hade, där var det en massa skrot i. För det var Edgar Götriksson som hade sin spritt ut sitt skrot överallt. Han var ju skrothandlare i Ödestuge då. Vida känd var han ju. Ja, och där tyckte vi barn var väldigt spännande att springa in i ladugården och kolla på all skrot som fanns. Så jag har ju två systrar. En lilla syster som heter Kristina. Hon är 3 år yngre än mig. Och en stora syster som heter Elisabeth. Och hon är 2 år äldre än mig. Ja, det var väldigt speciellt att växa upp så kan jag säga. För att det var närmsta granne var 1 kilometer därifrån. Och närmsta kompis var kanske var 5 kilometer ungefär. Och det gällde ju om man skulle ta sig någonstans så fick man ju cykla. Eller gå. Men det var ju mest cykel då som vi hade. Och jag kommer ihåg att vi utforskade ju naturen runt omkring Håbart. Där jag och mina syskon. Det går en kanal förbi där. Och där brukade vi hoppa ner och vada långa sträckor i kanalen. Och hade varit ute på äventyr. Och en gång kom jag ihåg att vi skulle utforska skogen lite närmare. Så vi tänkte vi skulle försöka gå vilse i skogen. Men det lyckades vi inte med för att vi hörde ju vägen hela tiden. Men det var minnen ändå. Ja, och min pappa han kom ju från Värmland då. Som jag sa innan. Från närmare bestämt från Torsby. Och det är ju hans... Ja, han tycker ju väldigt mycket om Värmland. Pratar ju väldigt mycket om. Och ibland får han till Värmlandsdialekten även fast han har bott i Småland väldigt länge. Då, så. Där har vi varit också och hälsat på som barn. Min gammelfarmor bodde där uppe i en liten stuga. Kommer jag ihåg att det var en... Fast då var jag väldigt, väldigt liten. Så jag har väldigt få minnen därifrån, men... Jag kommer ihåg att det var väldigt trevligt att vara där i alla fall. Och min gammelfarmor var väldigt, väldigt snäll och omtänksam. Då hand om oss barn på ett väldigt, väldigt bra sätt. Ja.
Hur kom du in på lärarbanan?
Lärarbanan? Ja du, det är väl så att jag har ju alltid haft bra hand med barn. Jag har ju märkt genom livet och det var ju så att när jag hade gått ut skolan. Jag gick ju först till årskurs 6 i Ödestuge. Så jag gick ju på Roselundsskolan från årskurs 7 till 9. Och efter det så var det ju gymnasiet som gällde då. Då gick jag ju på fordonsprogrammet på Sanda. Men det märkte jag väl ganska snabbt att det var väl inget... Jag trivdes inte jättebra där utan... men jag gick färdigt i alla fall. Och sen gjorde jag militärtjänsten efter i Eksjö. Och efter det så fick jag mitt första jobb då som på plastfabriken i Tenhult. Och det var på grund av att jag hade gått fordonsgymnasiet. Så fick jag det, att jag var tekniker där och höll på med maskinerna och kunde köra, fick köra igång dem och serva dem och laga dem och sånt. Och där jobbade jag i 15 år, från 2000 till 2015. Och under den tiden så hade jag väl tänkt ganska många gånger att jag skulle vilja göra någonting annat som involverade människor på något sätt. Och jag tyckte att det verkar spännande. Men sen då när då skulle fabriken flyttas ifrån Tenhult till Mullsjö. Och då fick jag väldigt långt att åka helt plötsligt. Jag bodde ju i Tenhult på den tiden. Och då bestämde jag mig för att nej, nu är chansen. Nu ska jag söka in till lärarhögskolan. Och det gjorde jag. Första försöket kom jag inte in. Men året därpå kom jag in faktiskt. Och började läsa om årskurs 4-6 heter det då man läser. Och så får man läsa ett specialintresse då som man vill ha. Och då är det ju idrott, musik, bild, NO eller SO-ämnena som man väljer. Då valde jag musik, för att musik är ju någonting som jag har tyckt var väldigt spännande i hela mitt liv. Så jag utbildade mig till musiklärare helt enkelt. Och sen började jag jobba år 2018. Började jag jobba på Ekhagsskolan i Jönköping. Och där har jag varit sedan dess och jag trivs jättebra. Jag är en sån, jag brinner för att hjälpa de barnen som har det lite svårt. Så jag tycker om att inte bara undervisa utan vara lite i sidan om också. Så jag jobbar på fritids också. Och där får man ju en helt annan kontakt med barnen och kan hjälpa dem med allt vad de behöver. Och jag är ganska duktig på sådana elever som är lite utåtagerande, som har svårt att sitta still och kanske är lite bråkiga eller sådär. De barnen brukar jag sikta in mig på. Och det tycker jag går väldigt bra. Jag har fått vara med om barn som har haft jätteproblem när de börjar eller när de är i årskurs 2 till exempel. Och sen man ser dem gå ut sexan, att det har vilka skillnader har blivit på barnen och liksom att de har blivit helt andra människor och till det bättre då. Det är väldigt hjärtvärmande att se och känna det, att man har haft ett finger med i spelet där och kunnat vara med och hjälpa till att det ska bli bättre då för barnen. Och det brinner jag verkligen för. Det är jätteintressant och roligt.
Du har jobbat med barn då i 7-8 år.
Ja, det är 8:e året nu tror jag det blir.
Tycker du då, märker du någon förändring under den tiden på barnen?
Ja, det gör jag faktiskt. Det blir svårare och svårare. Det är ganska tufft klimat nu. Och nu är jag ju i mellanstadiet, så det är årskurs 4-6 då. Men det blir väldigt mycket stökigare i klasserna. Barnen får mindre och mindre respekt för de vuxna. Så att det gäller att man får en god relation med dem. Så att man lyssnar på en. Jo, det jag kan märka på barnen är också att det är väldigt många diagnoser som barnen får i tidig ålder. Och då är det väldigt många som har diagnosen ADHD. Och även ganska många med autistiska drag. Och allt däremellan. Och det är ju någonting jag har märkt på de här 7-8 åren, att det faktiskt ökar hela tiden. Det blir fler och fler barn som har den här diagnosen. Och sen är det ju också väldigt många barn som... Min teori i alla fall är att samhället idag, det är så stressigt så att det är så många som inte har tid med sina barn. De har inte tid att ta hand om dem och uppfostra dem, utan det ska skolan sköta, tycker de. Och det har jag också märkt att det ökar mer och mer.
Det är en av Felix Mendelssohns sånger utan ord, och det är nummer 9. Nu vill jag ta med en kort information eller kommentar till det som vi upplever nu, vaccinationer mot fästingbitt, det så kallade TBE-infektionen. Och då så var vi våra medvetna om att TBE betyder ju tick-borne encefalitis, alltså fästingburen hjärninflammation. Det skyddar alltså mot den här hjärninflammationen. Betydligt vanligare i våra bygder är ju fästingburen borrelia-infektion. Borrelia-infektionen brukar yttra sig först som en hudmanifestation. Ett utslag som kommer cirka en vecka till en månad efter fästingbittet. Och där är ju behandlingen penicillin. Och om man inte tål penicillin så finns det alternativa antibiotika.
Det ska nu handla om propolis. Det är alltså bisitt. Det hämtar jag från artikel i bitidningen 2021. Skrivet av Bengt Nilgård som professor emeritus i växtekologi vid Lunds universitet. Alla växter har kemiska och fysiska försvar mot angrepp av skadegörare. Mot till exempel svamp, bakterier och virus är försvaret ett tunt lager av koda. Koda som bildas som en stelnande saft omkring gren, blad och blomknoppar. Hos framförallt barrträd produceras koda också från stammarna. Och då används det som försvar mot insektsangrepp. Och koda finns runt till exempel nya dotter. En annan specifik brunaktig koda är murra, som bildas av en rökelseträdväxt i norra Afrika. Murraträdet odlas främst i Somalia. Och förutom välluktande rökelse används murra, liksom koda, ibland även i salvor som hudmedicin. En detaljerad översikt av Populis fysikaliska och kemiska egenskaper ges från ett universitet i Pakistan, Kohat universitetet. I Sverige består Populis av en blandning av koda eller harts från knoppar av grenar, blad och blommor. Och från såväl barrträd som lövträd. Och många andra växter. De ämnen som anses viktigast ur antibiotisk synvinkel är polyfenoler och flavonider. Svenska träd som bina utnyttjar är gran, tall, björk, poppel, hästkastanj, bok, ek och de flesta andra lövträd och buskar. De nyttjas också mer eller mindre. Våra honungsbin stryker ut ett tunt lager av populis på i princip alla ytor i hela bikupan. Och de tätar också alla nu onödiga springor som orsakar drag när det inte kan passeras av bina. Och om till exempel en mus skulle dö inne i bisamhället och din bina inte klarar att bära ut den, så täcker de den döda musen med tjockt lager propolis för att inte sprida stank eller sjukdomar. Och allt som är obehörigt kapslas in med propolis. Och det är det vi kallar bikitt eller kittvax. Propolis har i tusentals år använts som naturmedel i flera kulturer för sina tydliga hälsofrämjande egenskaper. Idag rekommenderas att tugga propolis, eventuellt tillsammans med ett tuggummi, vid halsont. Det hjälper och det motverkar även karies och muninflammationer, eftersom virus och bakterierna dör av det. Det finns mycket skrivet om alla de goda hälsoeffekterna. Och det hänvisas av Bengt Nilgård till ett arbete från Pakistan, Gohat universitetet. Då vet man att det hämmar förkylningsbakterier, kariesbakterier och tydliga effekter på influensavirus. Och populis innehåller också mer eller mindre av antioxidanter som man vet motverkar tillväxten av cancerceller. Brasiliansk grön populis har förutom antiviruseffekter bevisats motverka uppkomsten av cancer i mage och lever. Det finns även indikationer på påverkan kopplad till neurologiska effekter som skulle kunna hjälpa till exempel vid Parkinson-sjuka. Och Poplis har visat motverka magsår, och då bäst i kombination med honung. Och trots alla positiva erfarenheter måste påpekas att det finns allergireaktion hos någon person, även av Poplis. Och det kan i praktiken nyttjas på många olika sätt. Men det vanligaste är nog att man tuggar det direkt. Det behövs inte stora mängder. Högst ett halvt gram. Och det kan man tugga på i timvis. Det fastnar gärna i tänderna. Och det bör svida lite på tungspetsen efter några minuter. Då tror jag det är effektivast, skriver Bengt Midgård. Så kan man också göra en tinktur, lysa upp propolis i alkohol och så kan man få sitt utmärkt disinfektionsmedel. Vi ska få höra Helene läsa en dikt av Johan Olof Wallin.
om Johan Olof Wallin kan vi läsa i Nationalencyklopedin att han föddes 1779 och levde till 1839. Att han var präst och diktare. Med 130 original och ännu fler bearbetningar kom Wallin att i så hög grad sätta sin prägel på den psalmbok som antogs 1819 och ersattes först 1937. Att den rätta kallats den Wallinska. Och Johan Olof Wallin var också en av tidens främsta vältalare. Till det intryck hans predikan gjorde bidrog röstens mäktiga klang.
Var är den vän som överallt jag söker? När dagen gryr, min längtan blott sig öker. När dagen flyr, jag än ej honom finner, fast hjärtat brinner. Jag ser hans spår, var helst en kraft sig röjer, en blomma doftar och ett ax sig böjer. Ut i den suck jag drar, den luft jag andas, hans kärlek blandas. Jag hör hans röst där sommarvinden susar, när lunden sjunger och där floden brusar. Jag hör den ljuvast i mitt hjärta tala och mig hugsvala. Likväl ett töcken mig från honom stänger. Min bön, men ej min blick, till honom tränger. Ack såg jag hans anlet och mig slöte in till hans sköte. Ack, när så skönt i varje order av skapelsen och livet sig förråder. Hur skön då måste själva källan vara, den evigt klara. O ljusets, fridens, salighetens källa. När skall för mig din rena våg uppvälla? Vem för mig till dina friska flöden, den stilla döden? Var tröst min ande, hoppas, bed, försaka. Dig vännen vinka, du ska se och smaka. Hur ljuv han är och sjunka i hans armar som sig förbarmar. Snart till den strand där böljor sig ej häva. Lik arkens trötta duva skall du sväva. Till herdens famn lik rädda lammet ila och där få vila. Jag läser från Romarbrevet 11, vers 33-36. Vilken djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Vem kan någonsin förstå hans beslut och hans planer? Vem känner till hur Herren tänker? Vem kan ge honom råd? Vem kan ge något till Gud som han skulle behöva betala tillbaka? Allting kommer ju från honom, genom honom och finns till för honom. Hans är äran i all evighet. Amen.
En sång utan ord av Felix Mendelssohn. Och pianisten heter Daniela Russo. Nu från en bok från 1969, skriven av en rumänsk luthersk pastor med judisk bakgrund. Han heter Richard Wurmbrand. Han var i Stockholm bland annat 1966. Boken jag hämtade ifrån heter Kristus på judarnas gata. Den kom ut på Hagens bokförlag 1969. I förordet till boken skriver Jytte Hedin Kvist, som då var direktor för Svenska Israels missionen, att Richard Wurmbrand har varit ateist i sin ungdom men blev bunden för Kristus. Alltifrån sin omvändelse har han vikt sitt liv åt att vittna om Kristus. För anhängare av den mosaiska tron och för ateisterna som formade hans barndom och ungdom. Och hans förkunnelse och vägran att förneka sin mästare har åsamkat honom 14 hårda fängelseår. Men 1964 blev han delaktig av en allmän amnesti. den här boken. Han har skrivit flera böcker. De sista två åren skriver Göte Hedekvist 1968. Den här boken författade han till största delen, liksom sina övriga böcker, i fängelset. Utan papper och penna. Utan att veta att den skulle kunna ges ut en gång. Den är en uppfordran, inte bara till judarna, utan framförallt till oss kristna, att försöka förstå vårt ansvar inför våra dagars ättlingar av Jesu eget folk. Då hämtar jag det allra första orden ifrån hans bok och sen det sista i hans avslutning av boken. När jag ser tillbaka på mitt liv blir jag förvånad över hur mycket jag har upplevt. Den kristnes liv är inte tillbakaskådande. Vi sysselsätter oss inte med att skriva nekrologer över det som har varit. Utan vi skriver i människors hjärtan med den helige andes penna förordet till en strålande och evig framtid. Och så från avslutningen i boken lite. Gud har gett mig nåden att träffa rumänska, tyska och ungerska bröder som helt gett sig åt Israels Gud. Jag har läst att Gud utrustat den på det viset för att göra judarna avundsjuka. Jag blev avundsjuk på dem och försökte att liksom de bli en trofast kämpe för Jahve och för hans utvalde son Jesus sak. Vi kämpar för att judarna ska omvända sig. Vi önskar att det judiska folket ska komma till Kristus. För först då kommer det att bli nytt liv i kyrkan. Och de kristna kommer åter att bli sådana som de beskrevs vara i början av det andra århundradet. Enligt den latinske oratorn Aristides. De kristna känner Gud och har tillit till honom. De förlåter dem som undertrycker dem och gör dem till sina vänner. De gör gott mot sina fiender. Deras hustru håller äktenskapet obesmittat. Deras döttrar är dygdiga. De älskar varandra. De vägrar inte änkor sin hjälp. När de ser en främmande, mottar de honom och gläder sig över honom som över en broder. Om någon bland dem är fattig eller i nöd, fastar de två eller tre dagar för att kunna ge honom det som man behöver. De åtlyder samvetsgrant de bud som deras messias har gett dem. Varje morgon och varje timme prissar de Gud och tackar honom för hans godhet. Från dem kommer allt som är vackert i världen. Men de talar inte offentligt om sina goda gärningar, utan vill hellre förbli obeaktade. Det är i sanning ett nytt folk, och det är något gudomligt i dem. Judarna är ett folk med många stora personligheter. Men där Gud är med och arbetar är det aldrig fråga om svårt eller lätt. Intill våra dagar har judarna inte trott på Jesus.
Inte därför att de själva har vilat det så, utan därför att Gud har dolt sanningen för dem. Och då hänvisar han till ord i Matteus 11 och 25. Och Gud har dolt sig själv för dem därför att han ville bevara dem som sin strategiska reserv. Det är världens framtida hopp. Gud har bevarat judarna från att delta i kyrkans 1500-åriga villfarelse och förfall, för att han skulle kunna använda dem för att fullkomna Guds rikes planen i det avgörande ögonblicket. Och det var från Rickard Wurmbrands bok Kristus på judarnas gata. Och detta programmet kommer från Radio Malmbäck, Höglandets närradio i Nässjö, P5 på 103,9 MHz. Vi har fått höra något om nattskärran och om MAF, alltså Mission Aviation Fellowship, Missionsflygsällskapet, och om Propolis, och en som är nyinflyttad till Huderyd ifrån Ödestugebygden. Och vi har hört något ifrån Wurmbrands bok Kristus på judarnas gata. Vi hör något mer från Olof Kolmodins psalm. Olof Kolmodin som föddes 1690 enligt psalmbokens personregister och var kyrkoherde i Flå i Västergötland. Så den blomstertid nu kommer. Och något från Ave Maria till ukrainska instrumentet Pandora.
ett barn då ska leda björn och lejon i vann. Varg och lamm sida vid sida då ska beta i frid. Ingen orm då ska stinga, inte dom med råda skall. Herrens kunskap uppfyller jorden med ljus. Det ska bli fri på vår jord i tusen år en gång. There will be peace in the valley for me. Oh Lord, I pray there be no sadness, no sorrow, no trouble, trouble I see. There will be peace in the valley for me, for